Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Du lyssnar på Radio åt alla, rekreation. Jag heter Kalle, jag sitter här med Martin.
Hallå!
Idag ska vi prata om...
Två olika böcker om internet.
Min bok har ganska lite med internet att göra, kommer jag fram till efter att ha läst nästa hela.
Och jag har läst en bok som kom ut 2021 tror jag, eller 2022 kanske, men som är en sammanfattning av en italiensk aktivist och forskare som heter Tiziana Terranova och hennes forskning kring internet. Det är en kort bok från Semotext som är en samling isär, men det är också lite som en crash course i postoperatistisk teori kring internet.
Vad heter den?
After the internet.
After the
vilket
internet.
Är liksom en grundläggande tes genom alla isär då.
Det är ett väldigt bra titel.
Mm.
Den ser inte så stor ut.
Nej, men den är så fruktansvärt snygg. Det är en sån klassisk Semotext intervention series nummer 33.
Jag har läst Hegemony Now, How Big Tech and Wall Street Won the World and How We Win It Back.
Ja, men det är lite samma tema då.
Av Jeremy Gilbert och Alex Williams.
Det är samma tema.
Nah.
Ja, men du kommer förstå. Det är inte
okay,
så att
nice.
Att de kan tänka mig typ, låt oss gå till Gramsci. Men att hon är så här begär hos Spinoza.
Nice. Men Jeremy Gilbert är ju alltså känd från ACFM, som är toppen podd som alla borde lyssna på.
Han har varit med i vår podd.
Nej.
Nej.
Det är Kim Milburn.
Ja, ah, okej. Okay. Vi får bjuda in honom då kanske någon dag.
Men Jeremy Gilbert är också den som översatt Experimental Politics av Maurizio Lazzarato.
Just det.
Men ska vi prata om vad som har hänt sen sist?
Ja, nu var det ett tag sedan vi spelade in, va?
Ja, typ en månad. Fan, nu blir jag osäker.
Tiden bara flyger iväg när det är höst och vinter i Malmö.
En sak som har hänt, det är att mitt favoritband, Black Sabbath, har fyllt år.
Mm.
Fyllde år igår. Idag är det Alla hjärtans dag, 14 februari. Igår fyllde de år. Jag kommer inte ihåg hur många år. Väldigt många år. Och de ska lägga ner. Eller vi vet inte huruvida Black Sabbath ska lägga ner. Men Ozzy Osbourne ska lägga ner.
Oj, på tiden ändå.
Ja, för han är ju döende.
Det har han också varit i typ 30 år.
Ja, exakt. Så de ska köra en sista spelning med Ozzy Osbourne. Sen kan det absolut bli så att resten av gänget kör en tillspelning någon gång. Det kan jag mycket väl tänka mig. Typ på Ozzy Osbournes begravning eller något. Men... Jag har aldrig pratat om mitt favoritband Black Sabbath. Trots att det för mig alltid varit en referenspunkt som funnits i bakhuvudet. För det är alltså 70-tal till att börja med. Det är någonting vi gillar.
Ja.
Och det är inte så väldigt explicit vänster.
Nej.
Utan det är istället den här väldigt, väldigt latent, extremt vänster.
Mm.
Om du frågar dem själva så skulle de säga att de aldrig har varit vänster.
Mm.
Det är min typ av vänster. Min favorittyp av vänster. När någon bara är så vänster att de inte själv överhuvudtaget reflekterar kring det. De släpper sin första skiva 68. Första skivan är inte så politisk. Men sen ganska snabbt efter så släpper de så paranoid skivan och sånt med War Pigs. Jag tänkte att jag skulle högläsa en text från låten Children of the Grave.
Mm.
Jag vet inte om du har aldrig lyssnat så mycket på Sabbath.
Nej, det har inte varit en sån rock. Inte varit.
Nej. Om du föreställer dig att vi, medan jag läser det här, så är i bakgrunden extremt ond gitarr och ännu ondare trummor.
Mm.
Så är med mycket stereoeffekter. Alltså att trummorna kommer in från höger öra och sen är de i vänster öra. Så att du alltid ska vara lite på tårna. Okej, det här är alltså en text skriven av folk som inte ser sig som vänster. Revolution in their minds. The children start to march against the world in which they have to live and all the hate that's in their hearts. They're tired of being pushed around and told just what to do. They'll fight the world until they've won and love comes flowing through. Så det är liksom, för grejer med dem är väldigt...
Det låter som Rescue Machine.
Ja, men de är liksom hippies.
Mm.
Men de är i en era där man lite förlorar. Alltså för att allt de släpper är efter 68.
Ja, precis. Och det är väl efter den här berömda Woodstock-spelningen när man hyrde in HA och så dog en massa människor.
Exakt.
Det är väl det man pratar om när Peace and Love dog.
Ja,
det var när man drog det geniala slutsatsen att HA ska vara säkerhetsvakter på en konsert och det bara dör folk.
Ja, exakt. Det finns ju också...
Nu är det inte Peace and Love längre.
Nej, exakt. Om man vill vara sån så finns det också en sån narkohistoria att berätta om Black Sabbath också. Att de 68 släpper de en skiva som är lite så flummig.
Mm.
Och sen ganska snabbt så blir det bara kokain och heroin. Och då är det mycket mindre peace and love.
Men säkert så kan den narkohistorien överlappas med den här HA.
Mm. Men också just den här politiska historien. Då. Mm. Det är lite, de var de första som liksom såg att de var en besegrad generation på något sätt. Har det hänt något mer?
Det var inte jättemånga. Det hände med saker hela tiden. Mm, det, i en sån rask takt.
Det är kris i Sverigedemokraterna. Det, känns som att vi ändå har en följetong om följetongen. Vänsterpopulismens sista sommar. Högerpopulismens sista sommar 2022.
Vänsterpopulismen hade aldrig någon sommar.
Det är kris. Mm. Nu, det verkar som att, vad heter han? Jomshof.
Mm. Han har ju avgått.
Han har avgått. Så nu han bara sitter nog kvar i partiet, ska vi
säga. Ja, men det är bara två kvar i de fyra gäng.
Ja, just det. Ja.
För Söder blev ju utrensad innan.
Ja, men
så är Karlsson och Åkesson kvar.
Mm, och Karlsson är väl, Mattias Karlsson är väl lite...
Ja, politerad, ja.
Ja, men han är väl också boven i dramat, tänker jag.
Ja, men också att hans sådana här långa... Du vet, ett tag så skrev han ju många sådana långa inlägg på Facebook där han förklarade, du vet, när det var så här upp till kamp, strid, Karl den 12.
Ja.
Han har slutat göra det.
Ja.
Vilket säger väl någonting om att han har satt vägen.
Ja, men för det känns ju som att Jomshof har tröttnat på stockholmarna.
Ja.
Och han har tröttnat på den interna kontrollen.
Mm.
Han vill ha tillbaka lite potentia.
Exakt, men det är väl också att Tidö-projektet var ju dött från början eftersom de svenska gränserna redan var stängda och det var en så här enormt repressiv invandringspolitik. Och ja, sen att det här med repressiv lagar, det är någonting som är populärt hos alla ju.
Ja.
I bland SDs, eller de fraktionerna som både då är han, Tobias, som är stuvan, som är en sån gammal kronprins, och Jomshof är ju... De vill ju se ett större paradigmskifte liksom, kring de här frågorna.
Ja.
Och det levererar ju inte SD.
Nej.
För det går ju inte.
Samtidigt kan man ju också lita med sig att det har ju ändå hänt lite grejer. Alltså, gränserna var typ stängda. Men det har ju börjat utvisas fler människor.
Ja, absolut.
Men, inte i någon extrem grad.
Nej.
Men, de fall som sker är ju helt jävla bizarra.
Jo, det är klart.
Alltså, vilket jag tänker också säger någonting om... Vad hade hänt om man hade gått ännu längre?
Mm.
Då hade ju folk gått man ur huset. Varför vräker ni min granne stämning? Liksom?
Ja.
Alltså för att nu har det ju varit några sådana fall där det är så. Här har vi en tjej som kommer från Ukraina och har bott i Sverige sedan 11 år tillbaka. Hon är 17 år. Hennes föräldrar får vara kvar men hon ska hem.
Jo, men det är väl också det att det är väl de i SD som är mer realpolitiska och förstår att liksom, okej, okay, vi kan ju vara rasister på det sättet vi är rasister nu samma som Moderaterna, men vi kan aldrig bli rasister på det sättet Jomshof är, så att tjejer från Ukraina får stanna för hon är vit och andra åker ut för att de inte är vita.
Nej,
det är ju det som är målsättningen, men det kan ju inte ledningen i Stockholm uttala, för det, där är ju inte tidigare samarbetet än liksom.
Nej, men också att man har ju skapat en rad liksom krav på folk som inte har medborgarskap, så typ på inkomst och sådana saker.
Ja.
Och det är ju för att man har liksom en generell stat som försöker ha generella regler.
Men det vill
liksom
man ju inte egentligen.
Det vill ju inte de egentligen.
Nej.
Men då får du ju sådana problem som så här, nu utvisas en kille för att han är sjuksyrra. Han tjänar alltså bara 26 000 kronor i månaden.
Mm.
Vilket är så en helt okej lön. Alltså absolut, det är ju fattig arbetarklass. Men det här landet byggs varje dag av fattig arbetarklass.
Men rent ideologiskt liksom, så är väl också Jimmy och Karlsson då, kanske Mattias och Jimmy får man säga då, eller Karlsson också, att de är ju rent ideologiskt närmare Jean Fricks liksom uppställning där, de skötsamma mot de icke-skötsamma.
Ja.
Att det liksom är deras ingång till frågorna, så att även om de kanske också antagligen bär på en del fördomar och idéer om den andra, så att säga, så är det inte den politik de för, medan Jomshof och han Tobbe då, Tobias, de känns ju mer som att de vill ju ha något helt annat liksom.
Ja.
Där är inte splittringen mellan skötsamma och icke-skötsamma, utan där är det liksom muslimer mot icke-muslimer.
Ja.
Eller liksom,
ja. Och det är ju någonting ganska radikalt, ett radikalt steg som
det
inte känns som att folk är villiga att ta riktigt.
Ja, men det är väl också,
alltså för att det är skitdumt och ondskefullt.
Ja, alltså. Men de kan ju inte själva heller riktigt uttala det. Kanske det här med muslimer då kan man ju uttala, men inte den här rena rasismen. Så det gör ju då att man hugger på, nu har det här missnöjet ackumuleras till en grad att man hugger på det här med AR- vapnena.
Ja. Men för det är ju, alltså just det här, apropå så hegemoni, så är det ju lite spännande att det är just i den här skötsam diskursen alltid sker.
Mm.
Alltså att även de som egentligen inte bryr sig, utan som egentligen bara vill ut med alla muslimer, de driver ändå någon så tes inom liksom fältet av skötsam och icke-skötsam, för att det är så, det finns inte en skötsam muslim, är liksom deras tes.
Ja, exakt.
Så de är ju också kuvade under den liksom logiken på något vis.
Mm.
Och jag tänker att det är lite just att försöka sluta vara kuvad av det som är det som spelar ut sig just nu.
Så vi får väl se lite vad som händer.
Jag kan mycket väl tänka mig att ingenting händer.
Nej, men det man kan tänka sig är att om det skulle vara så att liksom den här konstellationen av partier förlorar nästa val som styr Sverige nu, och inte SD går framåt i det valet eller lyckas ta få mer makt och inflytande, eller att Jimmie Åkesson inte blir statsminister, då kommer nog braka loss liksom.
Mm. Men om vi då får snabbt prata om
din bok.
Min bok.
Vi
kommer nog inte prata om den så mycket senare. Det är ju en tes de driver i den här boken. Är ju att, vad heter det, sen 2008 så har det liksom funnits inneboende motsättningar i den liksom nyliberala staten.
Mm.
Motsättningar som gör att den nyliberala staten har dött eller är döende. Liksom. Deras tes är att det finns liksom, nu kommer vi ha ett gäng år. Antingen tar det slut imorgon eller så tar det slut om 10 år. Där det liksom sker en pendelsving mellan centrismen och liksom det radikala. För just eftersom att de här motsättningarna inte är lösta och att det finns inget liksom klart alternativ.
Nej.
Alltså återigen, ett sånt klart alternativ skulle ju då vara den här så Jomshoff-nazismen. Liksom.
Mm.
Alltså, men den har inte styrka nog att faktiskt kunna vinna. Till exempel.
Nej.
Så det som kommer hända är den här pendelrörelsen fram och tillbaka. Och att en vänsters roll är då alltså att så ofta som möjligt när pendeln går åt det radikala, se till att vara den radikala kraften som fångar det. För annars blir det Jomshoff.
Ja, men det intressanta är liksom överbyggnaden har gått från det här woke capital,
ja.
Facebook i pridefärgerna,
ja.
Till Facebook i liksom så att klassisk nazistisk skrud.
Jag såg en gammal bild från där KFC under Black Lives Matter 2020 la upp en sociala mediepost som var en bild på chicken nuggets.
Mm.
Och så var skuggan av chicken nuggeten var en knuten näve.
Exakt. Och det är det liksom ena delen då. Men, och nu är man liksom inne i en annan form av ideologisk överbyggnad där det kanske är något helt annat som är politiken som förs egentligen, någon form av liksom nationalism eller ultranationalism i stora delar av världen och framförallt Europa och USA. Men kärnan i liksom det politiska systemet är ju densamma.
Yeah.
De gör ju samma saker. De säljer ut företag.
Yeah.
Eller de säljer ut stat, privatiserar, fördelar pengar inom samma krets av oligarker. Yeah. Yeah. Alltså det är samma...
Yeah. Yeah.
Det är bara överbyggnaden som har bytt fot liksom.
Ja, yeah, gud, absolut.
Och det...
Fast,
nej. Jag tycker de förändringarna kan man också se liksom, om man följer internets utveckling.
Ja.
På något sätt.
Mm.
Så det är det som blir det intressanta här, att diskutera liksom internets förändrade natur i relation till det politiska klimatet. Liksom.
Mm. Ska vi säga något kort om Örebro?
Ja.
Alltså att det har varit Sveriges största matchskjutning.
Ja, det är fruktansvärt.
Men det man kan säga, tänker jag, det är ju att vi gjorde ju väldigt tidigt ett avsnitt om Franco Bifo Berardis bok Heroes.
Mm.
Avsnitt 10 av Rekreation.
Mm.
Att förlora. För jag tror att det är, i den här diskussionen om vad var det egentligen som hände, vad var motiven, bla bla bla, så är det ju folk som spekulerar en väldig massa.
Mm.
Det vill inte jag göra. Men jag tror att vi har en del poänger i det avsnittet.
Uh-huh.
Så om man vill försöka förstå vad det är som lett oss hit så kan man lyssna på det.
Men man kan väl ändå dra, även om man inte kan spekulera, kan man väl ändå dra slutsatsen att ett sånt här dåd som sker i den här, en väldigt rasistisk samtid, antagligen har rasistiska förtecken.
Troligen. Och den teori jag har i mitt huvud, som jag tror är väldigt, väldigt vanligt förekommande, och som också är det jag försöker säga med att man borde lyssna på det avsnittet, är ju alltså att det här är en människa som har levt extremt tufft och som liksom ser sig som straffad av samhället.
Mm.
Och istället för att ta ut det på samhället, tar ut det på någon som ligger under sig själv
i någon typ av
föreställd hierarki.
Och det är väl det som är Bifos poäng.
Ja.
Och det är många av de dåden.
Och om man kollar på vad det är som motiverar massskjutare, så är det nästan alltid exakt det. Så jag har ganska svårt att tänka mig att det
är... Ja, för så är det ända från Columbine egentligen 99, som är en av de första kända sådana stora massskjutningar.
Ja, de hade ju ett helt resonemang om att, vad heter det, om världen var rättvis, då hade vi varit kungarna på skolan. Mm. För att vi är våldsamma och intelligenta.
Exakt.
Till skillnad från de här jävla joxen som är dumma och bara imbeciller. Liksom.
För ett av de fallen som Beef har upp i sin bok är den här massskjutningen i USA där en kille har klätt ut sig till Batman.
Yeah.
Och där var ju samma idé liksom.
Yeah.
Och också alla de här dåden som varit av den karaktären som riktats mot typ exempelvis då homosexuella eller kvinnor, att det också varit en sån idé om att man som liksom vit man i samhället har blivit en förlorare på grund av samhällsstrukturer, och så tar man ut det på de som anses skulle egentligen, eller de som borde vara samhällsförlorare.
Exakt.
I en rättvis värld.
Ja.
Det är en riktigt twisted mind.
Ja, jag har väldigt, väldigt svårt att tänka mig att det inte är exakt det som
är. Nej, det känns ju väldigt rimligt.
Så det får man gärna lyssna på.
Ja, och sen kan man också i relation till det konstatera att Örebropolisen kanske inte är de vassaste knivarna i lådan.
Nej, det är sjukt när man får, alltså det var den här dokumentärserien om det här La Costa-mordet som påminner, just det, fan, polisen kan vara riktigt dåliga.
Ja, det är väldigt agendadriven myndighet kan man säga. Ska vi gå till temat?
Japp.
Men varför vill du prata om internet idag? Jag kommer inte ihåg riktigt varför vi bestämde det här. Men det var någonting.
Det var att du var i Italien och läste boken After Internet. Okay. Så det var inte mer komplicerat än så.
Ja, men också att jag tänker att det aktualiserats ganska mycket den senaste tiden. Framförallt då efter att liksom, vad ska man säga, de här internet-feudalherrarna.
Ja. Så du, wow. Du väljer, du går ut hårt.
Ja, eller vad man ska kalla dem.
Du tar ställning hårt i en teoretisk diskussion.
Exakt. De här feudalherrarna i Silicon Valley.
Jag kommer inte internet. Bemöta det där, för att jag bottnar inte i den diskussionen överhuvudtaget.
Inte jag heller, men det låter fett.
Jag vet bara att det är någonting.
Ja, nej, men just att man pratar om det som finns en maktkoncentration i det som kallas internetfolkmun, som består av ett antal män. Och de männen har ju visat sig senare i tiden varit ganska öppna för liksom höger radikalism på något sätt.
Ja, och det är ju också en tes i Hegemony Now är just i det bästa kapitlet som handlar om vem som vann 1900-talet. Driver de tesen att de verkliga vinnarna, det var finanskapitalet och Silicon Valley.
Mm.
För att Silicon Valley på något sätt lyckades i postindustrialismen vara den kraft som kunde liksom se till så att kapital sattes i rullning.
Exakt.
Alltså att det handlade inte så mycket om att skapa vinst, utan att det var förmågan att liksom samla kapital och göra så att det dansar. Mm. Att det var det som var grejen.
Men också, precis när massskjutarna vi pratade om innan, att de har lite liknande syn på sig själva som superintelligenta människor. Mycket med IQ och sånt. Och att det liksom medför, direkt man börjar prata om IQ så medför ju det en viss syn på andra människor. Och man är ganska öppen för typ rasbiologi.
Jag såg
så det finns ju vissa band mellan liksom Silicon Valley och rasbiologiska rörelser i världen.
Jag har inte läst boken, men boken Palo Alto av Malcolm Harris har jag länge velat läsa. Den pratar om exakt där. Alltså relationen mellan liksom, typ rasbiologi på liksom, ett universitet i San Francisco och Silicon Valley.
Mm. Och det finns en dokumentär på SVT som handlar om den här organisationen i England som heter Hope Not Hate som följer extrem högern, och då är de på en konferens i Tallinn och träffar en framstående engelsk intellektuell fascist som är så Cambridge-student, och han får pengar av någon mogul i Silicon Valley liksom, för att forska just dem. Eller för att inte forska.
Nej,
för att inte primera liksom, eller föra fram då de här teserna om ras.
Är det Robert Tanini? Nej.
Nej. Nej, kommer inte ihåg vad han heter nu. Matthew är säkert.
Ja,
de brukar heta Matthew, de där.
Ja. Men apropå det här med att de här mogulerna har liksom en syn på sig själva att de har rätt att styra världen. Liksom.
Mm.
Jag såg ju, en av skaparna av Roblox postade ju nyligen att det är Silicon Valley som har byggt den här världen. Det är klart att vi också ska styra den.
Mm.
Det är kul att tänka på att det alltså är en av skaparna av Roblox som har det självförtroendet.
Okej. Låt oss då kastas ut i den digitala sfären.
Mm.
Den här boken som jag sa innan inledningsvis av Tiziana Terranova är en samling essäer. De har några år på nacken av dem, men de är ändå uppdaterade. Och på något sätt så behandlar ju de internetsförändring från 2010-tal fram till covid. Och hennes grundtes, det är ju att internet inte finns längre egentligen. Utan att man istället ska prata om corporate platform complex, alltså ett komplext företagsplattformar.
Ett komplex av företagsplattformar.
Exakt. Och då menar jag att från liksom slutet av 2000-talet innan det blev 2010, så var det en öppen plats internet liksom, men då har det allt mer blivit en plats som har styrts av, eller innan fanns offentliga öppna nätverksprotokoll, men nu är det liksom mer och mer dolt under företagsstyrda standarder, typ tänk Meta. Och därmed så måste man liksom revidera hur man ser på internet, särskilt då som polisaktivist.
Ja.
Och hennes liksom, vi har gått igenom hennes historia innan i den här podden, tror jag. Vi har återkommit till den här som vi tillhör liksom lite samma politiska tradition.
Man kanske ska lyssna på avsnittet om Moving Castles.
Exakt, men man kan ändå ta det kort här utifrån hennes idé. Och det här hänger ihop då med liksom ekonomiska faktorer såklart. Så att om man pratar om internet på 90-talet så var det liksom en plats, kanske inte så här renodlad plats för motstånd och gräsrotsorganisering, men en plats ändå av frihet där, eller inte av frihet, men där det fanns en potential till något annat. Det som David Graeber pratade om, vardagskommunism. Det vill säga att man kunde skapa så här peer-to-peer nätverk där man delade saker, man kunde liksom bryta mot copyright-lagar, man skapade allmänningar i form av gemensamma språk, alltså kodning, helt enkelt.
Också gemensamma arkiv.
Där man och det liksom användes av många så här radikala politiska rörelser på vänsterkanten framförallt för att liksom granska, indimedia som till exempel, granska makten och sådär. Yeah. Det var liksom början på det här vi, som högerpopulismen sen tog över i form av medborgarjournalister och sånt. Men hon menar ju då, att man inte får glömma heller, att den här hackerkulturen då, att den innehöll också maktdynamiker och hierarkier, för den byggde ofta på vita killar som kunde datorer.
Yeah.
Att det var liksom grunden i det.
Yeah.
Medans då, när första IT-bubblan är, så slås stora delar av de här företagen som hostar det här ut. Och det blir mer och mer koncentrerat till finanskapitalistiska näv.
Och just så, finansbubblan är ju rolig för att det är så många av dem som idag är kingarna. Det är de som var de som lyckades ta sig ur precis innan bubblan. Alltså de, de som poleterade sina företag precis innan bubblan, de är bossarna idag. Liksom.
Ja.
Det är de som sitter på alla hedgefonder, det är de som sitter på alla stora bolag. Liksom.
Precis.
Och är de som var smarta nog att sälja precis innan bubblan sprack.
Det man kunde se i många av de här internetjättarna var ju också att de, som Amazon och så, inte förlorade så mycket på finanskrisen 2008, utan tvärtom att de ackumulerade ännu mer finanskapital och investeringar och så. Så det är en viktig grej liksom, att då konsolideras den här kraften till liksom ett ganska fåtal aktörer som är de här. Men det här sker ju också då i relation till att kapitalismen förändrat karaktär, att vi går från liksom det fordistiska samhället till ett mer postfordistiskt samhälle där liksom andra typer av produktionssätt blir viktigt för kapitalackumulation, det vill säga andra former av värdeskapande processer. Vi pratar om det liksom inhägnandet av mänsklig aktivitet för att skapa vinst. Liksom. Det hänger ihop lite, det sker liksom parallellt med det skiftet som Maurizio Lazzarato pratar om också. Alltså från class struggle to class struggles. Det vill säga att liksom arbetarklassen eller proletariatets kamper är så diversifierat utifrån liksom, ja, men könsliga aspekter eller hudfärg och så vidare. Så att man kan inte prata om en klasskamp längre, utan man pratar om klasskamper istället, som en multitud. Liksom. Och där får man inte glömma bort då att i början av det här PCP, eller CPC, CPC så var ju också de här plattformarna viktiga för till exempel politisk mobilisering i olika liksom direkta politiska kamper som BLM eller ännu tidigare torgprotesterna eller ännu tidigare Occupy Wall Street. Men att det mer och mer liksom har försvunnit från de här. Och det är liksom hennes grundtes som går igenom alla texterna, och sen är liksom varje essä uppbyggd kring den här tesen. En essä som går igenom vad som skapar värde på internet, och en annan är liksom, fan, algoritmer är ändå rätt gött. om man gjorde det kommunistiskt så.
Ja, exakt. Ja, det är fan jag. Det känner jag starkt.
Det var verkligen så. Det var verkligen ett kort kapitel som var lite mer teoretiskt komplicerat än den här full luxury kommunism. Men typ sån sak.
Exakt.
Men hennes viktiga grej då är ju liksom att eftersom arbetet, att det inte finns något gratisarbete längre i samhället egentligen då.
Nej.
Att all mänsklig aktivitet liksom producerar värde, så är det ju också det som är en väldigt viktig del av de här plattformarnas liksom arbete. Det är med likes och liksom vår uppmärksamhet är viktig för dem att fånga.
Mm.
Det är viktigt att behålla oss på de här plattformarna. Det är viktigt för oss att få oss att interagera så man kan sälja annonsplatser, men också liksom kapsla in den mänskliga aktiviteten som sker.
Men där tänker jag att man också ska ha med sig att, vad heter det, det här värdet kapslas ju inte nödvändigtvis in i det vi skulle kunna klassa som vinst, ska man ju också ha med sig, utan att det är liksom, just i plattformsekonomin så är hela plattformsekonomin är i sin grund spekulativ. Alltså att det handlar inte om att i slutet av året så har vi sålt så här, si och så här många annonser liksom, utan att det handlar om att kunna uppvisa liksom det finns en ekonomisk potential i det här överhuvudtaget. Mm. Som gör att det som en klassisk marxist så blir liksom skaver jävligt mycket. För att här har vi en massa företag som inte gör vinst överhuvudtaget. Och sen har vi ett fåtal som gör vinst som är liksom många av de här jättarna. Men hela deras liksom system bygger på en ekologi av mindre företag som uppstår och bla bla bla. Liksom. Och ta OpenAI som exempel, liksom, de som gör ChatGPT. De gör ju såna sinnessjuka förluster. Alltså vi har aldrig sett något liknande.
Mm.
De, även på deras kunder som alltså betalar $200 i månaden. Alltså det finns en service som är $200 i månaden för ChatGPT liksom. Även
sjukt.
På de kunderna så gör de förlust. Alltså, fattar du hur mycket förlust de gör på mig som inte betalar en spänn? Liksom.
Ja.
Alltså, men ändå så är det liksom ett massivt företag som expanderar liksom super snabbt. Det är ju för att det här handlar liksom inte om... Det handlar om ren spekulation. Men att liksom, det här tesen är väl i någon utsträckning att värdet som den här mänskliga aktiviteten skapar måste inte omsättas eller realiseras samma stund.
Utan nej,
det kan vara en tidshorisont på 100 år. Liksom.
Ja. Men också att man då liksom iakttar mänskligt beteende, hur man beter sig, hur man interagerar, på det sättet snygger man till en algoritm som man kan se vidare och
exakt.
Så.
Ja. Och det är ju också det som gör att plattformarna blir så oumbärliga, är ju att de enda som kan bli oumbärliga är de som är det på något sätt. Alltså
ja.
Facebook, eller så Instagram är störst för att det är störst. Algoritmen där funkar på det sättet den gör för att den är... Alltså, ja, det är självuppfyllande. Liksom.
Mm. Men jag tycker en nyckelgrej här nu att de beskriver... Nu är det lite dåligt översatt från engelska, men en nyckelidé är ju att skiftet då från det som är internet till det här som är det här nya är just att man går från... En nätverkstopologi kan de det. Alltså att där det finns liksom noder där du går in och så klickar du vidare, länkar.
Yeah.
Och du är ganska flyktig i ditt beteende ju.
Yeah.
Men du håller dig liksom... Det finns andra värden som ligger utanför det här som gör så att du kommer till den här noden och sen klickar du vidare.
Yeah, exactly.
Medans då det här andra är ett nyobarockt system kan de det.
Mm.
Barockekonomi, det är 1600-tals kapitalism. Liksom.
Jaha, fan vad fett!
där då... Olika personer fungerar som nomader som är liksom, man är kapslad i sin skärm, man är fångad till sin apparat liksom. Man är inte, du är inte en människa som är på apparat utan du är ett med apparaten liksom.
Mm.
Och du är helt driven av affekt och begär. Det är det som påverkar liksom, hur du beter dig.
Och de nya feta apparna som folk använder har ju i högre utsträckning mindre affordances för att du ska länkas ut.
Precis.
Alltså,
nästan inga skulle jag säga.
Instagram är i stort sett omöjligt att länkas ut från.
Ja.
Liksom. TikTok är väl på riktigt helt omöjligt.
Mm.
Det finns inte en enda länk ut från TikTok, tror jag.
Mm. Och det är väl det här också som jag tycker är intressantaste delen av den här boken. Det är ju den här när man pratar om uppmärksamhetsekonomin. För det är väl en köp i alla liksom.
Mm.
Att ekonomin på internet handlar ju om att fånga din uppmärksamhet.
Yeah.
Och när liberaler och andra som inte tillhör den här postoperatistiska skolan pratar om det, så pratar vi mycket om det i psykologiska termer. Typ, ah, men din hjärna förslöas liksom.
Yeah.
Du är infångad av liksom, de här skärmarna och du blir sämre på att liksom, fungera som människa helt enkelt.
Du måste, vad heter det, raw dogga din flygresa.
Precis, och då är ju lösningen ofta att man liksom, ja men du måste ju, ja men det som du har snackat om innan, du vet att det kommer upp liksom när man scrollar TikTok eller Instagram, så kommer du upp bara, turn off your phone. Så, this is not good for you.
Det är fan höjden av ideologi.
Ja, men då om man är med i den här postoperatistiska skolan så är det liksom snarare att fånga uppmärksamhet har blivit en vara. Som i sin liksom grund är ju, den är ju uppmärksamhet. Du har ju bara ett visst antal timmar på ett dygn där du kan vara uppmärksam på någonting.
Yeah.
Så det blir ju en tävling om din uppmärksamhet. Yeah. Så därför skapar man ju en teknik som hela tiden tävlar om uppmärksamhet. Alltså yeah. det har inte så mycket med liksom din förslappning att göra som person. Utan det är mer liksom att den här tekniken, sätt att infånga värde är ju ett sätt att fånga din uppmärksamhet.
Mm.
Och det tycker jag ändå var rätt schysst att tänka på kring de här sakerna.
Mm.
Hon tar upp liksom hur det här skapar ett nytt sätt också för oss att hantera verkligheten och skapa minnen. Hon tar upp någon så här spontan konsert i Neapel som var för någon kändis hade dött. Liksom.
Mm.
Och då var det som att konserten skedde ju där, den skedde spontant, men samtidigt var det massa människor som streamade den och så var det massa gånger som tog del av den på det sättet. Och på det sättet skapades ju minnen för massa mer människor som inte var på plats. direkt då, men det spelas också in för framtiden, så det förändrar ju hela vår uppfattningsförmåga om världen. Och på det sättet så kan man ju tänka sig också att även det här sättet att kommunicera på, även om man har lämnat det här liksom läderocks internet Matrix liksom 90-talet, så finns det ändå någon typ av potentiell radikalitet i det.
Yeah.
Men att det man ska liksom bekämpa är ju den här koloniseringen som sker om ens hjärna och den här uppmärksamhetsekonomin då, hennes liksom.
Ja, men jag har ju också, förutom att läst den här boken, så har jag ju också läst, vad heter det, Internetstiftelsens årliga rapport Svenskarna och internet. Och där, apropå det, just så radikal potential, åtminstone två ganska roliga fakta. Först, faktan, en tredjedel av Sveriges gymnasieungdomar har konton på sociala medier som deras föräldrar inte känner till.
Oj.
Det är ändå rätt många. Det är säkert färre än det var förr.
Ja.
Men det är
en radikal faktor, men också en faktor för annan typ av problematik.
Ja, det behöver verkligen inte vara bra.
Tänker direkt att det är direkt negativt. Som förälder.
Gå vidare till 3 av 10 ungdomar på högstadiet skriver med personer de inte känner på sociala
medier. Oj, vad deppigt.
3 av 10 är också, det är många. Jag skulle säga att båda dem...
Inte det lite... 3 av 10.
Jo, det är säkert också en siffra som har krympt jättemycket, skulle jag gissa. Men oavsett...
Du inte gå in på Aftonbladet chat.
Nej,
97.
Jag skulle gissa att de här siffrorna har krympt på det stora loppet, men att de senaste kanske 10 åren har varit mer eller mindre de samma.
Ja.
Jag tycker ändå att finns någonting ganska positivt i att var tredje gymnasieungdom har ett social mediekonto som deras föräldrar inte vet om.
Ja.
Alltså för att man tror ju ändå på något plan att det är bra.
Att de har en egen värld.
Ja, att de har liksom...
De har på med dropshipping.
Ja, exakt. Det är trist bara att det var kontot som följde Gentleman's Coach.
Onlyfans, dropshipping och Tate. Vad heter han? Hustler University.
Men det skulle jag ändå säga är någon typ av... Sen om man läser andra grejer så är det mycket mindre spännande att... vart får svenskarna sitt nyhetsinnehåll på sociala medier?
SR, SVT,
jajamän.
TV4.
Det är alltså exakt samma som i resten av världen. Mycket, mycket sån ganska ointressant fakta.
Det är kul, för de här alternativ mediasajterna har ju alltid ganska hög trafik.
Ja, men det...
Men det måste ju innebära att det är samma personer som klickar.
Det är nog mycket samma person. Jag kan verkligen tänka mig att det... Alltså, har du 1000 gubbar
som klickar,
som bara inte gör något annat än att refresha.
Ja, på samligt.
Ja. Så alltså, det är inte konstigt.
Riks.
Ja. Ja. Och jag älskar hon.
Kolla på klippet en gång till på Jimmy när han äger någon libtard.
Ja, kolla på det här klippet när Jimmy försöker öppna en gurkburk och sen...
Och jag älskar Marcus Allards analyser av Örebros kommunfullmäktige. Det är så jävla bra.
Han är så smart.
Han skriker på ett sätt jag kan relatera till.
Du skriker han på en miljöpartist.
Äntligen någon som säger hur det är.
I Örebro. En stad jag inte vet vart den ligger. Det var min tagning om den här internetstiftelserapporten var det. Kul med vart tredje att de gör freaky deaky shit. En rolig kombination av statistik som är att en ganska klar majoritet är okej med att polisen går igenom chattloggar vid brottsmisstanke, och en majoritet är okej med det utan brottsmisstanke.
Oj.
Det är en spännande fakta.
Det är helt sjukt.
Det är en spännande fakta. Framförallt om vi kombinerar med faktan att en ganska klar majoritet också är övertygad om att deras mobiltelefon tjuvlyssnar på dem.
Så de bara, min mobil lyssnar på mig. Det är okej.
Okay. Ja, för det är det här som är det som är ball med det här. Alltså, när man säger din mobiltelefon tjuvlyssnar på dig, då är det alltså det här fenomenet man pratar om där folk liksom kan prata om någonting. Alltså, när de öppnar telefonen
så får man
en annons som har någonting med det de pratar om att göra. Det spännande med det här är att det är liksom inte sant.
Nej, alltså,
det är på riktigt inte sant.
Nej, det har varit helt sjukt om det var så.
Ja, att din mobiltelefon tjuvlyssnar på dig. Det hade varit... alltså, hur du rör dig på internet, ditt privatliv är ganska exponerat.
Mm.
Men grejen, din mobiltelefon tjuvlyssnar på dig, det händer inte.
Nej, det är lite, du vet, som när folk tror att typ säkerhetspolisen skulle lyssna på alla vänspersoner dygnet runt. Att det är också så, du vet, så fruktansvärt mycket data.
Ja, exakt. Det är inte
det är så här, jag vet inte hur många mobiler det finns i världen. Nej. Men det finns ju ett antal mobiler i världen. Ja, det finns ju kanske, jag vet inte, Vad tror du?
Många serverhallar hade...
Men hur många mobiler kan du... Ja, det är liksom...
Ja, det är mer än människor.
En miljard mobiler.
Nej, men det måste finnas mycket fler mobiltelefoner än människor.
Förstår du hur mycket data det är? Jag surfar så här, och då kan 25 man vara så, gigabyte om dagen liksom.
Och då kan man ju vara så, ja men datan kanske inte lagras. Datan kanske inte lagras, nej absolut. Men om det var så att din mobiltelefon ständigt hade mikrofonen aktiv, då hade inte ditt batteri hållit så länge.
Nej, men alltså, också du vet, om det skulle, låt säga att de har en bugg liksom, så det funkar. De har någon så här supersatellit som bara zoom, zoom. Okej. All den här datan då, om du lyckas alla in, vem ska sitta, eller hur, alltså förstår vilken datorkraft som krävs för att gå igenom det här och liksom ta ut, ja där du, Kalle pratade om skjortor.
Han vill ha en.
Och att konsekvensen av allt det här arbetet som skulle kosta, hur mycket är en annons i ditt förstörda Facebook-flöde som är typ så här, köp en tjej.
Ja, exakt. Han går alltid runt och pratar om att han vill ha en AI-flickvän.
Nej, exakt. Men han har pratat länge om att han vill ha den här perfekta indiska filmen som är uppenbart liksom staged prank.
Ja, exakt.
Det gör vi och talar om nu.
Exakt. Nej, men så det är intressant. Det är en extremt vanligt förekommande myt. 6 av 10 svenskar tror att deras mobiltelefon är tjuvlyssnad.
Men det hör man rätt ofta. Alltså kompisar, bekanta, arbetskamrater och så.
Men jag tycker ändå det är lite spännande de här två sakerna, att se dem bredvid varandra. För det måste vara ganska många av dem som tror att deras mobiltelefon tjuvlyssnar på dem, som också är okej med att polisen kanske tjuvlyssnar på dem. Alltså, jag vill inte dra en för hård växel, men jag kan verkligen föreställa mig att det är liksom att tron om att ens mobiltelefon tjuvlyssnar på en leder en till att tycka att det är okej att polisen gör det. Man är ju ändå tjuvlyssnad på.
Exakt.
Så just det här att vi nu gör en folkbildande insats om att din mobiltelefon tjuvlyssnar i själva verket inte på dig. Samhället är väldigt ondskefullt och internet är ondskefullt. Eller ja, det här after internet. Ja. Väldigt ondskefullt. Men de tjuvlyssnar inte på varje ord du säger i din mobiltelefon.
Eller? Man kan aldrig lita på de här feudalherrarna i Silicon Valley. Ja.
Men jag bara menar att min förhoppning med att vi säger det här är att det kanske blir så att lite färre
är så benägna
att acceptera att polisen...
Eller så kommer det vara någon från typ Meta som hoppar av och avslöjar lite Snowden att det är sant.
Ja. Men för det är också någonting med... Jag tänkte på det när jag läste det här, att det är någonting konstigt med det här med att vara okej med att polisen tjuvlyssnar på folk utan brottsmisstanke. För att... den idén måste ju komma ur att man tänker, jag skulle aldrig vara misstänkt för brott liksom.
Mm.
Men själv har man ju liksom någon typ av ryggmärg så... Det vet inte jag. Alltså så, jag vill inte vara fjättrad på det sättet.
Nej.
Alltså jag är en väldigt laglydig människa. Men just det här med att liksom så inte överhuvudtaget kunna föreställa sig en situation när man själv gör någonting som är out there liksom. Någonting extremt sjukt hände och jag försvarade mig på ett sätt som inte är försvarligt. Men jag vill ändå inte, alltså så, att inte ens kunna föreställa sig själv fastna i en sån situation. Det är ju jättekonstigt.
Men det är ju också det som Deleuze och Guattari inne
på. Jo, men det är det jag
vill. Ja, liksom begäret till underkastelse, begäret till fascism som ändå samhället liksom på något sätt föder hos människor.
Ja.
Att det finns ändå en sån här, vilket är roligt också, för det är alltid de som är mest så här, det här är som 1984. Det här är ett övervakningssamhälle, vi vill inte ha det som så. Men det är alltid de som är så här, jag har ingenting att dölja, en till kamera, det gör ingenting. Eller polisen får övervaka mig, det spelar ingen roll om de visiterar mig dygnet runt liksom, eller får göra hemliga husransakningar eller vad det nu är.
Ja, det är skitkonstigt.
Mm. Men att det är det begäret av, liksom, till underkastelse, förtryck.
Ja, men det är också på något sätt att när du, vad heter det, när du blir förtryckt på något sätt, så blir det också just det här med att du har gett ett godkännande till dig i förväg, gör ju också att förtrycket blir okej. I någon utsträckning. Alltså att det här är lite på mina villkor. För att jag tycker det här, alltså absolut, det kanske spiller över lite ibland. Men att så i någon utsträckning, genom att själv vara den som tycker att olika inskränkningar är giltiga, gör ju också att när man själv drabbas av dem så kan man hantera dem på ett annat sätt. Ja, men jag det är liksom, det blir någon typ av offer i.
Men det är hon Tiziana Terranovas take också på varför folk är på de här plattformarna, är ju också att man liksom genom det här gratisarbetet man utför där, den här uppmärksamhetsekonomin liksom, att man också underkastar sig ut i underkuvelse under de här plattformarna för att man måste vara där, man måste liksom interagera på det sättet, är man ganska okej med hur det ser ut för att alla är där eller så. Alla ens, de här nomadiska profilerna man följer är där liksom. Ens skärm tar den dit.
Jag har ju registrerat ett konto på den kinesiska Instagram-klonen.
Det har jag också gjort en gång.
Xiaongshu, som alltså heter Den lilla röda boken. Mycket märkligt namn. Jag kan verkligen känna att det var att logga in där en gång om dagen, vilket jag gör. Det är verkligen att få liksom en total reset i ens liksom sociala medier. Alltså det är ju att du på något sätt så blir hur de här plattformarna funkar blir väldigt, väldigt uppenbart för dig. Det blir så uppenbart för dig att du liksom transporteras bort. Du ser det utifrån på ett helt annat sätt än när du är på ditt eget flöde i Instagram. För att det är som att du är inne och surfar i någon annans flöde liksom.
Ja.
Jag kan varmt rekommendera det. Alltså det gör verkligen att du får perspektiv på det här.
Jag tycker också att man märker den här underkastelsen eller begäret till liksom att bli underkastad av de här feudalherrarna i Silicon Valley då.
Ja.
När folk nu liksom ja men det är ändå många människor som gjorde först ett stort case att de lämnade Twitter X liksom, och du kanske då är det Facebook, Instagram och sådär, att man bara nu lämnar vi det här och det är väl helt okej att göra det. Men att deras begär är uppenbart också att söka efter andra plattformar som är exakt samma sak.
Yeah.
Att de gärna vill ha en plattform liksom där alla är, där liksom man kan få instant likes och liksom interagera och få ryggdunkar och liksom kunna interagera på ungefär samma sätt som tidigare. Så man bryter ju sig aldrig loss ur liksom den här teknikens begränsningar.
Nej.
Även om man pratar om så här, det här peer-to-peer eller det här är ingen liksom, det här är inte algoritmstyrt flöde på Blue Sky. Så det är ändå samma liksom.
Ja, ja.
I slutändan är det ju samma liksom uppmärksamhetsekonomi som styr liksom interaktionen på applikationerna. Så den radikala potentialen i tekniken är ju lika stor.
Ja, gud ja. Nej, det kan man också se, det är också lite spännande i Internetstiftelsens rapport, är att de uppvisar att Twitters tapp sen Elon Musk är liksom på 1% i Sverige.
Ja, men var det inte typ 1% som använde innan eller?
Nej, det är väl 18% av så aktiva internetanvändare använder det någon gång under året.
Ja, okej.
Okay. Så det har gått från 19 till 18. om man går på vad heter det, statistiken använt någon gång om året istället för så använder en gång i månaden eller en gång i veckan, då knäcks ju Twitter av Flashback i Sverige.
Ja.
För att Flashback används liksom av jättemånga människor en gång om året.
Ja, just det. Såklart. Och sen förstår man ju också att man är hellre på en app som där inte den som har den är nazist liksom.
Ja,
såklart.
Absolut.
Det fattar man ju också. Men det är ändå spännande att tänka i de banorna istället för att tänka liksom, ja men det här individuella valet, utan ser det mer som ett såhär, ja men hur liksom de här värdeskapande processerna ändå tvingar in en i någon form av logik liksom. Som man själv eftersöker på något sätt.
Ja, det rätta svaret är väl att drop out liksom. Logga ut.
Visst, gå till rondellen istället.
Ja, gå till rondellen.
Och skrika ut.
Hälsa på någon,
ja. Du kan lära dig på min senaste kurs på Instagram hur man...
Exakt.
Ja, jag får
på mig
X-commerce, dropshipping, men också hur man interagerar med främlingar. Kostar bara 500 kronor i månaden. Välkommen att delta.
Ja, exakt. En så kurs såld på Instagram i hur man loggar ut.
Är det det här avsnittet vi lanserar, var den här bitcoins eller nästa?
Nej, det är inte bitcoin, det är shitcoin. Vi ska lansera en memecoin. Det är det vi ska göra. Om vi lite lämnar ämnet, det är ju en så konstig grej som inte har blivit uppmärksammad någonstans. Det här med att det sista Donald Trump gör innan han tillträder som president, det är att han lanserar 2 memecoins, hans eget och hans frus, som alltså bara är döpta efter dem, och så bara pumpar han dem och sen bara säljer han dem och gör så rå vinst. Alltså att han gör exakt den här grejen som Hauk Toa gjorde. Alltså att lura sina följare att göra dåliga investeringar och sen bara skämma dem. Exakt den grejen gjorde Donald Trump dagen innan han tillträdde som president. Liksom. Vilket är en sån småaktig spindlargrej. Liksom. Det är så konstigt att det inte blir... För mig så är det en så avslöjande grej. Så, det är det här det handlar om. Alltså, och det förklarar också varför han har alla de här människorna runt sig. Just det, det är de som möjliggör den här typen av småaktigt skit.
Men jag tänker att nästa avsnitt, jag glömde säga det här innan avsnittet, men jag tänker att nästa avsnitt så ska vi diskutera övergången från liksom imperiet till det som många italienare pratar om, krigsregimen.
Mm.
Men genom Elon Musks förändring.
Mm, fett.
Ja, det blir nästa avsnitt.
Ja, då har du ju hela Peter Thiel och så government contractors. Och
exakt,
ja.
Men också bara följa liksom Elon Musks politiska resa. Kan man ju liksom följa imperiets uppgång och fall.
Mm. Men krigsregimen känns ju också väldigt närvarande när så typ Erik Helgesson får sparken för att han är ett risk för Sveriges säkerhet. Liksom.
Ja, och det vi kan väl uppmana, innan vi avslutar här kan vi uppmana folk att följa Hamnfyran i de kanalerna och stödja Erik Helgesson.
Men om man då, och det nu för att perfekt återknyta, knyta ihop den här säcken som har varit ett väldigt effektivt avsnitt där vi pratat väldigt, väldigt snabbt. Det är nästan som att jag kommer behöva sänka tempot för att det här ska bli längre än 30 minuter. Men om vi återgår till låten Children of the Grave av Black Sabbath, som alltså då är en låt som framförallt handlar om kärnvapenkrig och liksom en stundande kärnvapenundergång. Alltså för att folk på riktigt var väldigt oroliga för det.
Alltså 2025 i Europa.
Exakt. Om vi tar den sista versen. So you children of the world, listen to what I say. If you want a better place to live in, spread the word today. Show the world that love is still alive. You must be brave. Or you children of today are children of the grave.
Nice.
Mm. Vi måste göra upp med krigsregimen. Annars kommer vi bli barn av graven.
Så på återseende.
Ja, vi hörs.
Hej.